välkomna till Knytpodden, forumet för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi har fyra riksförbund bakom Nexus. RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. SUB, Riksförbundet för Subkultur. Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida.
Välkomna till dagens avsnitt av Knytpodden där vi ska prata om den väldigt spännande färska rapporten Kulturlivets fortlevnad som vi har tagit fram inom projektet Nexus. Jag heter Anna Wallgren, jag är generalsekreterare för Ung Media Sverige och förra året var jag projektledare för Nexus. Och idag ska jag prata med författarna till rapporten. Ni kan gärna presentera er själva, Jesper och Pontus.
Ja, jag heter Jesper Westermark och är en av författarna bakom rapporten Kulturlivets fortlevnad. Jag arbetar för organisationen Kontaktnätet och inom Nexus-projektet.
Och mitt namn är Pontus N. Olsson. Jag arbetade tidigare i Nexus-projektet under Riksförbundet för subkultur, alltså SUB, 2019 och 2020.
Jag är så glad över att få snacka med er igen, att vi får jobba ihop. Och nu ska vi prata om rapporten och lära oss mer om vad ni har kommit fram till där. Jag tänkte att jag ska börja med att berätta lite upplägget för vårt snack här. Börja med att få lite helhet, en känsla för vad det är för något ni har gjort. Sen skulle jag jättegärna vilja få lite mer av en genomgång. Alltså vad är det ni har skrivit, hur är rapporten uppbyggd? Och naturligtvis resultaten. Vad kom ni fram till? Sen har ju rapporten varit ute för läsning och reaktioner i några veckor. Så det är också nyfiken på att veta hur har den här rapporten tagits emot av kulturlivet och andra organisationer? Är det rent av myndigheter och politiker som har hunnit läsa? Det är jag jättenyfiken på att få veta mer om. Men vi börjar från början. Världens kortaste beskrivning, hisspitcha. Vad är det för rapport ni har skrivit?
Det är en rapport som granskar regionala kulturplaner. Men i fokus står inte de enskilda planerna, utan där står snarare helheten som de här hänger ihop med, nämligen kultursamverkansmodellen. Och vi har tittat på de enskilda planerna här för att förstå lite hur de hänger samman, hur de i sig fungerar, deras interna logik då, så att säga. Och hur det hänger samman då i den större meningen i det vi ser idag i Sverige som kultursamverkansmodellen.
Och Pontus, vad skulle du säga? Varför just detta just nu? Hur kommer det sig att rapporten har blivit till vintern 2021?
Ja, det är ju för att de senaste 10 åren har vi haft en kulturpolitik som fokuserat mycket på regioner, vilket är en nivå där ideella riksorganisationer generellt är svaga. Så då vår typ av organisation också har ganska lite pengar, har det inte funnits möjlighet att göra någon så här analys av kulturplanerna tidigare. Så den möjligheten kom ju först när vi fick råd för att hålla i detta projektet och kunde ta den möjligheten.
Och om ni fick önska, vilka vill ni ska läsa den här rapporten? Vilka kan vara intresserade av era resultat?
Beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer som arbetar med kultursamverkansmodellen på något sätt är en viktig målgrupp för den här rapporten, och jag hoppas att så många som möjligt där läser den. Det offentliga är helt enkelt en viktig målgrupp. En andra viktig del är ju de som arbetar gentemot kultursamverkansmodellen, alltså olika delar av kulturlivet helt enkelt. Som där exempelvis institutionsföreträdare kan vara en del av det hela, men även företrädare för civilsamhällesstrukturer, alltså föreningslivet och på så vis kulturlivet.
Och om ni fick önska och nämna namn, vem skulle då läsa rapporten?
Vilka vill vi ska läsa detta? Ja, generellt högt uppsatta kulturpolitiker, ska jag säga Christer Nylander som är ordförande för kulturutskottet. Däremot så vet vi att han redan har läst igenom åtminstone delar av den då han varit med och diskuterat den på Folk och Kultur, vilket var väldigt roligt. Om Amanda Lind hade kunnat läsa den också hade det varit speciellt roligt det med.
Just det, demokrati och kulturministern Amanda Lind, det är ju jättebra mål för detta. Jag tänker vi går vidare och kolla lite på vad det är för något ni har gjort. Jag är jättenyfiken på både så här frågeställningar, metoden och de här kulturplanerna som det ni har utgått ifrån och som ni har undersökt. Vad skulle ni säga att rapporten vill ta reda på? Vilka frågor är det som rapporten försöker besvara?
Vi har i det här arbetet ställt upp 3 stycken frågeställningar, huvudsakliga frågeställningar som vi genom arbetet har tittat på, och min uppfattning är att vi besvarar dem på ett väldigt välfungerande och tydligt sätt. Den första har att göra med vilken finansiering som finns på regional nivå genom då kultursamverkansmodellen bland annat. Och vi ger ett särskilt fokus här till riksorganisationer på grund av att, ja, Nexus är sammanfattat av riksorganisationer, så det finns en logik i det. Den andra har att göra med om det finns inbyggda ojämlikheter i de regionala kulturplanerna och sedermera kultursamverkansmodellen. Alltså som skulle leda till att kulturaktörer på regional nivå inte får likvärdiga förutsättningar. Alltså där exempelvis stora och starka etablerade aktörer, exempelvis institutioner, kan få stora fördelar i tillgången till medel jämfört med helt enkelt strukturer som inte har lika mycket styrka i sig som civilsamhällets många föreningar och dessa strukturer. Den tredje och sista frågeställningen nyttjar vi till att titta på hur olika kulturformer inkluderas i kulturplanerna. Och därmed kultursamverkansmodellen.
Stora frågor får man säga. Jättespännande. Och nästa fråga blir då metoden. Hur gjorde ni för att besvara de här stora frågorna, Pontus?
Ja, det är ju ett kvalitativt läsning, en kvalitativ läsning av kulturplanerna som gjorts. Och vårt arbete har ju gått i 2 olika delar här. Där min första uppgift var att läsa igenom samtliga kulturplaner och egentligen sila igenom vilka frågor som kunde besvaras och inte besvaras.
Då undrar jag, hur många kulturplaner finns det? Hur många har du läst?
Det är 20 stycken kulturplaner som då dessutom uppdateras var tredje, var fjärde år. Så jag har gått igenom lite fler än dessa. Detta är ju exklusive Stockholmsregion som inte är med i kultursamverkansmodellen. Men jag gjorde alltså ett första grovt arbete som sen specificerades ner av Jesper då vi hade en överlämning under sommaren 2020.
Just det, och vilka kulturplaner var det som till slut valdes ut för att vara med i studien?
Det var 3 stycken som valde. Regionerna var Jämtland, Härjedalen, Gävleborg och Västra Götaland. Rapporten fokuserar på dessa 3 för att vi skulle kunna göra en mer kvalitativ djupdykning av dem och kunna göra noggranna analyser. Just att vi valde dessa 3 var också för att få en bredd mellan regionerna, både då det är utspridda i landet och för att det på många sätt är 3 väldigt olika regioner. Och den gällande folkmängd, folktäthet, om det är storstadsområden gentemot landsbygd etc. Så kunde vi visa på att dessa 3 regioner arbetar på olika sätt, så visar ju det på ett större mönster.
Och nu tänker jag till er som lyssnar. Ni som har lyssnat så här långt är väl väldigt nyfikna på var man kan läsa den här rapporten någonstans. Jag förstår att ni använder en sökmotor. Sök på kulturlivets fortlevnad, Nexus, så hittar ni rapporten. Eller så går ni rakt in på www.rum.se. Där har vi också publicerat hela rapporten, både för läsning på webben och för utskrift. Vi går vidare. Nu ska vi snacka om resultaten. Det här är ju väldigt spännande. Vad kom ni fram till? Tre stora frågor som vi fått höra om. Och vad fick ni för svar när ni började utreda och läsa kulturplanerapporterna? Vi kan ta en fråga i taget. Så vi börjar med att prata lite om förutsättningar och finansiering.
Ja, jag skulle gärna gå in ännu tidigare och visa på ett resultat som vi fick i själva arbetet. Och det är ju hur svårt det är för en riksorganisation exempelvis att hålla en god översikt över de här planerna. De här 20 plus Stockholm som uppdateras osynkroniserat. Det blir ett oerhört utmanande arbete för en ideell organisation eller en organisation på ideell grund att faktiskt hålla sig ajour med de här. Tidsperioderna som planerna rullar över beror ju lite grann på när regionerna har kommit in i kultursamverkansmodellen. Vilket gör ju att det inte heller är samtidigt eller nödvändigtvis lika långa tidsperioder det handlar om för de olika planerna. Det här syns ju i studiens resultat där exempelvis Västra Götalands kulturplan hann gå ut innan vi publicerade. Vilket andra då inte hade gjort. Men för att ge sig på frågan som du ställer, Anna. Förutsättningar till finansiering i de regionala kulturplanerna. Ja, något vi kan säga om det är att det varierar ganska tydligt mellan de olika planerna. Vi ser ungefär samma punkter som används igen i planerna. Man pratar om verksamheter och fokusområden exempelvis. Men precis hur de här fungerar, ja, det måste man sätta sig in i varje fall. Då det är inte nödvändigtvis så att begreppen och används på ett likadant sätt i kulturplanerna. Kort sagt kan vi säga att det är tre ganska olika dokument som det handlar om. Och det vi ser vart finansieringen går är ju egentligen ingenting kontroversiellt. Kulturanalys Norden påvisade ju 2018 ett väldigt liknande resultat. Det är i huvudsak till institutioner som finansieringen går. Det är ingen ny information.
Och vad menar du med institutioner?
Med institution menar jag en etablerad aktör som på något sätt har styrning från det offentliga. Det kan vara genom statliga myndigheter eller regionala förvaltningar exempelvis. Men den centrala punkten här det är att de har just en styrning som kommer från den politiska makten och dess förvaltning. Så att pengarna går egentligen i huvudsak till verksamheter där politiken redan har ett etablerat inflytande annat än att man bidrar med medel. Och det är i huvudsak där vi ser att det landar. Vi har i de här granskade kulturplanerna sett ett par undantag, men det är verkligen i det lilla det syns att pengarna går någon annanstans. Däremot ett relativt vanligt fenomen är ju att regionerna bedriver egna verksamheter som man har direkt kontroll över där man placerar substantiella mängder av den finansieringen som man har inom kulturplanerna och kultursamverkansmodellen. De här skiljer sig ju alltså från institutionerna genom att regionerna har ännu mer kontroll här. Särskilt i en region syns detta tydligt att det är där betydande del av den finansiering som finns hamnar. Vissa verksamhetsområden har bara regionala aktörer som finns på områdena, vilket gör att det är ju dit det finansieringen som finns går helt enkelt. Pengarna hamnar aldrig utanför regionens egen kontroll.
Vill ni lägga till något mer på den här första frågan om finansiering och förutsättningar? Eller ska vi gå vidare till nästa fråga?
Nej, jag vet inte. Har jag glömt någonting, Pontus?
Någonting som jag kommer att tänka på var ju samtalet på folkkultur som vi hade efter den uppläsningen du gjorde av själva rapporten. Där det är ju en gammal kritik att det har varit den här typen av fördelningsproblem länge. Detta är ju ett gammalt problem och det var ju någonting som vi hade kunnat hoppas på att lösa med kultursamverkansmodellen. Men det är ju stort sett samma fördelning som tidigare. Så vi verkar inte ha kommit särskilt långt även om vi nu är 10 år in i en helt ny kulturpolitisk modell. Med tanke på att det ändå har skett ett par stycken stora propositioner sedan dess, både 96 och senaste tid för kultur 2007, så är det ändå lite av en besvikelse att det inte har hänt mer.
Många är ju överens från olika håll att det är ju under 70-talet vi senast ser den betydande kulturpolitiska reformen. som jag får något större genomslag i kulturlivet. Och ja, det är väl inte så kontroversiellt mot det. Där fick vi även medhåll av RMS ordförande Nina Björby, som nog inte tänkte att hon skulle hålla med oss egentligen där, men där det hon framförde var att det här är ju inga nya problem, och det håller vi ju med om. Det är ju gamla problem som fortfarande har väldigt hög relevans.
Spännande reflektioner. Jag tänker att vi går tillbaka lite till resultaten i rapporten. Om vi fortsätter med frågorna och resultaten som ni har fått fram. Den andra frågan handlar ju om de här bidragsstrukturerna och ansökningsformerna. Hur påverkar de förutsättningarna kulturlivet?
Ja, det här har vi ju redan hunnit vara inne på lite grann. Vi ser ju att det är större och starkare och mer väletablerade strukturer så som institutioner som har fördel i det här. Det är helt enkelt mycket medel som hamnar där. Det är helt enkelt så att de fördelas större del medel än vad mindre aktörer gör, även om vi pratar om det sammanslaget. Det ser vi av hur det omskrivs i kulturplanerna, där civilsamhällets strukturer såsom föreningar och riksorganisationer är systematiskt underrepresenterade och får mindre andel medel. Civilsamhället mottar väldigt sällan stöd inom ramen för dessa. Det finns ett tydligt exempel på motsatsen i Riksteatern, men Riksteatern är ju en så pass väletablerad, stark och stöttad organisation som har funnits så pass länge att det knappt kan ses i det ljuset. Det blir inte en rättvis jämförelse så att säga.
Riksteatern får ju också ett väldigt stort stöd direkt från staten på väldigt många miljoner själva. Så där har ju de en annan styrka att kunna backa upp administrativt arbete och just att kunna göra ansökningar för sånt här också.
Precis, och med den typen av styrka som Riksteatern har gör ju att man kan möta upp offentliga bidragsstrukturer och på så vis få bättre finansiering. Och jag vill absolut inte säga att det är dåligt att Riksteatern eller för den delen institutioner har den här typen av styrka. Det är ju definitivt inte vad vi är ute efter att säga här. Vad vi är ute efter att säga det är att vi ser att det här stöden finns inte till civilsamhället för att kunna göra det här och frågar oss varför. Det vi finner också är att i de här kulturplanerna så finns det olika system som är mer eller mindre, ja, vi kan kalla det byråkratiserade helt enkelt för att kunna söka medel hos regionerna. En region exempelvis betonar väldigt mycket kvalitativ dialog. Alltså att man ska ta kontakt med dem för att höra vad det finns för möjligheter och se om de kan göra någonting i det här fallet. Den andra kulturplanen, den är lite halvstrukturerad. Där finns det handlar om projekt eller varaktig finansiering som sökes här, och det är lite olika approacher beroende på vad man söker. Den tredje och sista regionen, som även är den mest urbana, har ju det tydligast byråkratiserade systemet med specialiserade stöd riktade till olika typer av verksamheter och olika organiseringsformer inom dessa. Och det blir ju väldigt tydlig kontrast mellan det ena och det tredje. Det är betydande skillnader mellan regionerna. Och det vi ser att också parallellt med det här, det är att det verkar finnas lika tillgång till att söka stöd oavsett region och oavsett storlek på aktörer. Men det finns inte en lika möjlighet att motta de här i regionerna eller för små och stora aktörer inom samma region. Vilket utgör ju en betydande skillnad och en brist i likvärdiga förutsättningar för kulturorganisationer och olika kulturformer. Då vissa kulturformer är stadigare etablerade på grund av historiska kontexter, medan andra inte haft samma möjlighet och inte har möjligheten att kunna ta igen det idag. Vad det här konkret betyder är ju att civilsamhällets strukturer blir eftersatta, där de inte kan matcha de starkare institutionerna och de mindre grupperingarna kan inte matcha de större.